Om Einstein hade rätt finns det fyra dimensioner som man med säkerhet vet existerar i den här världen. Längd, bredd, djup och tid. Forskare har i flera år försökt bevisa minst 11 dimensioners existens. Men än så länge har man inte lyckats. Om det finns mängder av dimensioner så borde det rimligtvis finnas mängder av andra världar, parallellt existerande med vår egen. Ponera att detta är en möjlighet. Vad är det då som gör att vi inte lägger märke till dessa världar? Låt oss säga att vår värld utgörs av en frekvens. Allt som kommuniceras, händer och uppfattas sker genom just den frekvensen. Om varje värld har sin egen frekvens är det nästintill omöjligt att nå varandra. Men precis som när man använder sig av en kommunikationsradio och helt plötsligt tar upp fragment ur någon annans konversation, kan man vid ett visst tillfälle råka befinna sig på en plats där vår egen och andra världar möts och går in i varandra. Vi ska nu berätta om en ung kvinna som tillsammans med sin mamma säger sig ha varit med om just detta. När jag var 5 år separerade min mamma och pappa. Jag minns inte riktigt hur jag reagerade på uppbrottet. Men jag vet att min lillebror från den dagen blev min främsta trygghet. Vi flängde fram och tillbaka mellan pappas tvåa, mammas etta och farföräldrarnas stuga. Någon fast punkt hade vi inte, men vi hade varandra. Vi satt ihop. Missförstå mig inte. Mina föräldrar gjorde sitt bästa. Men det är något förvirrande med att växa upp på en rad olika platser. Ni som delar den erfarenheten vet nog vad jag menar. Efter några år träffade min mamma en ny man. Tore hette han. I ett försök att ge mig och min lillebror en aning mer stabilitet bestämde hon sig för att vi tillsammans med Tore och hans två barn skulle flytta till ett vackert litet hus ute på landsbygden, bort från Stockholms storstadsbrus. Flytten skulle komma att innebära att vi bara såg vår pappa varannan helg. Jag tror aldrig att han har förlåtit henne för det beslutet. Jag älskade vårt nya hem i Vassunda. En gul stenbyggnad omgiven av hästhagar, ängar och skog. Det var precis en sådan där busig idyll som man önskar sig att alla barn får ta del av. Upptäcksfärder mellan stock och sten, kapplöpning på fälten och barbackaridning på grannens shetlandsponnys när de vuxna inte såg på. Med det sagt visste jag att det var något annorlunda med den där platsen. Jag kände det redan från början. Jag klev ur bilen på uppfarten. Det var något mystiskt som vilade över området. Jag såg ingen anledning till att bortförklara det hela med att det bara var en inbillning, utan jag tog det istället till mig och så accepterade jag det. Ni förstår, det som man brukar kalla översinnligt har alltid varit ett naturligt element i vår familj. Samtliga av oss, såväl som min mamma och pappa, som jag och min bror, har flera gånger varit med om saker och ting som inte hör till det normala. Ibland har det skrämt oss, ibland har det varit vackert. Det har alltid funnits där och vi är okej med det. Jag vet att det finns skeptiker där ute som är övertygade om att allt som rör det paranormala är att jämföra med påhittade spökhistorier. Och min ambition är inte att påverka det. Nej, jag vill bara dela med mig av en händelse som har etsat sig fast i mitt minne. En händelse som alltid kommer vara med mig, vart jag än går och vad jag än gör. Det var den 23 december 2002. Jag och min mamma bestämde oss för att ha en promenad i skogen. Den första snön hade precis fallit. Solen sken och himlen var kristallblå. Det var en vacker dag. Skogen vi promenerade i hade länge varit min lekplats. Jag kände den utan och innan, som om den vore en del av vårt hem. Ju längre in vi kom, desto mörkare blev det. Träden växte tätare och tätare och gjorde det slutligen omöjligt för solstrålarna att ta sig förbi. När vi hade nått mitten av skogen var det dunkelt och mamma sa att vi skulle fortsätta en liten bit till men att vi snart skulle vända tillbaka. Det känns som att det är något vi måste se där framme, sa hon och pekade längs stigen. Jag sa det aldrig till henne, men jag kände precis samma sak. Det var som om något i mig sa åt mig att fortsätta gå. Och mycket riktigt, efter att ha gått några meter såg vi ett hus. Ett gammalt rött hus med vita knutar. På farstun stod en ståtlig gran med levande ljus. Och bakom huset låg en vedbod fullproppad av färskt vedvirke. Vi stannade upp och blev stående i vad som kändes som en evighet. För vad ni som lyssnar bör veta är att där stod inget hus dagen innan. Eller dagen innan det. Det hade aldrig stått ett hus där. Hade det gjort det så hade vi sprungit på det flera år tidigare. Jag kommer ihåg hur nyfiken jag blev. Hur jag drogs mot huset och ville knacka på. Nej, vänta! Gå inte dit, sa mamma bestämt när jag tog ett steg mot dörren. Varför inte, sa jag. Hon frågade inte och det behövde hon egentligen inte göra. Både hon och jag visste att huset inte hörde dit. Att det vi såg var som taget ifrån en annan tid, en annan plats. Ingen av oss visste vad som skulle hända om vi gick närmre. Plötsligt såg vi något i ett av fönstren. Det var en mänsklig skepnad som flängde fram och tillbaka i de olika rummen. Helt omedveten om vår närvaro. Vi ska nog gå nu, viskade mamma. Och det gjorde vi. När vi kom hem berättade vi för Tore om vad vi hade sett. Han skrattade. Jag vet att ni har era övertygelser, men det där hittar ni bara på. Vi insisterade och bad honom tro oss, allt utan vidare framgång. Till slut tröttnade han. Ja, men jag behöver lite mer bevis än era ord. Vet ni vad? Ta med er ett papper till varsitt rum och teckna det ni såg. Har ni sett samma sak kommer teckningarna likna varandra. Om inte så kan vi lägga ner det här och börja preppa julskinkan, suckade han. Vi satt oss i två olika rum och ritade. Några minuter senare samlades vi i köket och visade upp våra teckningar. Tore frös. På båda teckningarna var där ett hus, en gran med levande ljus och en vedbod fylld av ved. Vi hade även målat dit stigen som ledde till huset. Han sa inte mycket den kvällen och varje gång vi försökte ta upp det viftade han med handen som för att be oss att vara tysta samtidigt som han mumlade något om att vi försökte spela honom ett spratt. Jag antar att jag också hade reagerat så om jag ville hålla fast vid det jag alltid trott och inte ge vika för främmande tankar. När det var läggdags kom mamma in till mig och frågade om jag ville gå dit igen dagen därpå. Att det var julafton då tänkte vi inte på. Vi var som uppslukade av vår upptäckt. Vi var inte rädda, vi ville bara veta mer. Dagen grydde och jag flög upp ur sängen. Mamma mötte mig i hallen och vi öppnade ytterdörren försiktigt för att inte väcka de andra. Promenaden fortgick under total tystnad och när vi nådde fram till den plats där vi såg huset vinglade jag till. Jag blev nästan svimfärdig för nu var det tomt. Något hus syntes inte till, bara en tom snötäckt yta. En kall kår gick längs ryggraden. Vad hade hänt om jag hade knackat på och klivit in? En massa obehagliga tankar började snurra i mitt huvud. Alla människor som försvinner utan ett spår. Är det så här de försvinner? Tänkte jag. Jag och min mamma pratar fortfarande om det här ibland. Ju längre tiden går, desto mer naturlig och självklar känns upplevelsen. En dag kommer man troligtvis kunna bevisa flera parallella världars existens. Och då kommer inte den här berättelsen längre vara lika obegriplig. Den kommer bara vara en i raden av många, många andra. Vi ska nu berätta om ett fenomen som kanske står alla lite närmre, eller ganska mycket närmre. Vi alla stirrar dagligen in i våra telefoner, dataskärmar eller tv-apparater. På tal om komradios och annan teknisk utrustning så verkar de alla ha någonting gemensamt. Det verkar finnas en portal eller någonting i våra elektroniska prylar mellan oss och de döda. I ett forum på internet hade någon startat en diskussion som handlade om just det här. Han eller hon var inte ensam. På bara några timmar hade kommentarerna fyllt sidan med alla de möjliga upplevelser. Vi tänkte läsa upp några av dem för er lyssnare. Jag bor i ett studentrum tillsammans med två andra tjejer. Vi har bott här tillsammans under snart 3 år och vi alla har upplevt samma sak. I rummet finns en gammal ringklocka sedan långt tillbaka i tiden. Förklaringen till det här är att lokalerna ligger i en mycket gammal skola intill en nybyggd skola som vi studerar i. Dessa lokaler byggdes om för några år sedan till studentbostäder och då behöll man en del av den gamla inredningen. Förmodligen har den där klockan varit någon typ av lunch- eller rastsignal. Vad vet jag? Hur som helst så borde den inte fungera. Trots att den är gammal så har den faktiskt en kort sladd som ska sitta inkopplad till ett vägguttag. Alltså går den på el. Som ni säkert förstår så bör den ju annars inte funka. Men så precis i början av terminen så låg jag och sov en morgon. Jag var själv i rummet då de andra redan stigit upp för att äta frukost. Jag satte mig upp i sängen men blev genast vettskrämd och panikslagen på grund av att klockan ringde. Med sin högsta volym ringde den i kanske 5 sekunder. Sen slutade den. När jag berättade om det här så sa alla att den måste ha varit inkopplad och att jag kanske kopplat ur den i ren panik och att någon ville skoja med mig. Men det här skulle bevisas på nytt. En gång i veckan kom den städfirma. De dammsög och skurade alla rum. Då försökte alla gå ut eller till samlingshuset på gården för att slippa vara i vägen. Jag och 3 vänner var ute på gården när det plötsligt hände. Vi hör hur det någonstans ringer en klocka. Det här var bara dagar efter min upplevelse, så jag bad dem följa med upp för att se efter. När vi går igenom korridoren stod där 3 städvagnar. När vi öppnade dörren så fanns en städerska där med skurmoppen i högsta hugg. Fråga då, viskade min kompis. Jag frågade. Ursäkta, ringde det någon klocka här inne? Den äldre damen som städade tittade på mig och svarade. Ja, det har den alltid gjort så länge jag kan minnas. Sen gick hon utan att säga ett ord. Vi alla blev vettskrämda. Inte för att det hände något speciellt, utan för att hennes svar verkade så självklart. Hon verkade veta någonting som inte vi visste. Kanske är det inte så läskigt bara för att en gammal skolklocka ringer, trots att den inte var inkopplad. Men nästa upplevelse vi ska berätta om är betydligt skarpare. Och den här händelsen utspelar sig dessutom i Sverige. Det här skrev Erika på sin blogg den 15 augusti 2013 klockan 03:31. Titta på film nu bara. Sover snart. Vakna. Samma person skrev 3 dagar senare på sin blogg den 18 augusti 2013. Hej, Nu är jag tillbaka. Allt är bra. Den 22 september skriver Erika återigen. Hunden död. Gråter nu. Det kan låta förvirrande. Men det finns en ganska skräckinjagande historia bakom den där bloggen. Den har figurerat i olika forum i åratal. Det är ifrån början en gammal blogg som någon kopplat upp mot en IP-adress. Alltså finns det egentligen inte någon specifik webbadress att besöka. Men den har under åren 2009 tills idag uppdaterats med jämna mellanrum. Erika som skriver bloggen gör bara korta och underliga inlägg. Ibland helt obegripliga. Vissa kallar bloggen för IP Erika. Och har man tur, lyckas någon ha snappat upp IP-adressen så du själv kan ta en titt. Men varför är IP Erika intressant? Jo, för Erika som bloggar verkar veta saker om personer som hon aldrig mött. Vissa påstår att det är en hacker som får åtkomst till kameran när man besöker adressen. Andra säger att det är ett spöke. Så här skriver en användare. Vad fan, vad är det för sjuk sida jag nyss var inne på? Jag läste om den där bloggen i den förra tråden, men jag trodde det var bluff. Jag slängde iväg en kommentar och fick ett sjukt äckligt svar. Jag skrev, vem du än är, varför har du ens den här meningslösa bloggen? Det tog fan inte ens 3 sekunder innan jag fick svaret. Jag vet, Jonna. Det sjuka är att jag heter Jonna. En annan användare skriver. Vad ni än gör, besök inte IP Erika. Hon eller han ser er. Jag skrev en kommentar på ett av hennes inlägg och fick svaret. Tittar på dig och rosa väggar. Behöver jag ens förklara att jag har rosa väggar i mitt rum? Vad en IP Erika är, så verkar det dölja sig bizarra och läskiga saker. I ett längre inlägg skrivet på bloggen så läser vi. Hej, vaknade nyss. Jag ser dig, vart du än vänder dig. Idag kommer jag besöka dig och din familj. Dina vänner, dina husdjur. Överallt ska jag vaka över dig. Om natten, på dagen och när du sover. Du är här nu. Och du är aldrig mer ensam. För 2 år sedan ungefär så hamnade min bror på intensiven i Falun efter att ha försökt ha tagit självmord. Han var full. Jag och min familj såg på nyheterna att det var en ung kille som hade försökt ta sitt liv och att han återupplivades på plats. Vi tänkte ju att hoppas att det inte är någon man känner. Samma dag på min näst sista lektion jag var på så ringer en läkare och säger att han söker min mamma. Jag svarar med att det är hans syster. Han förklarar då att min bror ligger på intensiven i Falun. Min mamma ringer efteråt och säger samma sak, att det var bra att läkaren ringde först. Vi åker in och besöker honom flera gånger och funderar över hur han kunde ha överlevt. Och det var osäkert om han skulle överleva. Han låg nedsövd i cirka 2 veckor och jag var såklart orolig om han skulle klara sig eller inte. Det mest skrämmande inträffade en kväll medan han låg nedsövd. Då var jag och min familj hemma. Jag hade gått och lagt mig och mina föräldrar kollade på TV där nere. Min mammas mobil började att ringa och det var ifrån min bror. Hon funderade på hur han kunde ringa till henne. Jag tror det hände 3 gånger innan det slutade. Men det mest skrämmande var nog att min brors mobil låg hemma hos oss, helt sönderslagen. Och simkortet var också trasigt. Hon hade svarat den 3:e gången och då hade hon bara hört brusningar. För 9 år sedan valde min systers sambo att lämna jordelivet, 23 år gammal. Allting slutade fruktansvärt tragiskt. De väntade barn när han gick bort. Det blev en son som föddes en månad efter händelsen. Det var min syster som fann honom i deras lägenhet, tidigt en söndagsmorgon. Jag kan inte ens föreställa mig vilken bild som måste ha fastnat på hennes näthinna efter att ha sett sin bästa vän hänga i ett rep i taket. Efter händelsen väntade en jobbig tid för vår familj. Det var inte lätt att inse att han faktiskt var borta. Han lämnade aldrig ett meddelande efter sig. Han hade försökt att skriva, men det enda som fanns i lägenheten var en hög med sönderrivna papper. Vi var på middag en dag hos ett par goda vänner. De ville att vi skulle komma bort från den sorgsna vardagen ett tag. Då händer det. Det ringer i mammas mobil. Och det är vårt hemnummer. Men vem är hemma? Tänkte vi allihop. Alla mina syskon var med oss och pappa var på jobbet. Vi ringde honom för att dubbelkolla och han var där. Vi hann inte svara heller, vilket vi önskar att vi hade gjort. Hur som helst, vi kom hem, checkade av nummerpresentatören. Inget samtal till mammas mobil fanns. Då förstod vi att det var honom det handlade om. 3 veckor senare födde min syster en underbar liten pojke. Hon har berättat för mig att hon låg i sängen på BB en dag med sin lilla parvel bredvid sig. Just när hon tänker på hur stolt hennes sambo skulle ha varit hör hon hur någon andas i hennes öra, att hon blir kall om ena kinden. Min syster bodde hemma ett tag efter händelsen. Men när pojken var runt 6 månader kände hon sig så pass stadig på benen att hon orkade skaffa en egen lägenhet. En kväll när hon låg i sin säng bad hon rätt ut i luften: visa ett tecken på att du finns hos oss. Då släcktes hallampan. Samma natt drömde hon att hon sprang och sprang på en krokig väg. Till slut möter hon sin älskade. Han tar hennes hand och säger: du måste förstå att jag inte finns längre. Gå vidare. Bli lycklig. Sedan försvann han. Sedan dess har det hänt småsaker hela tiden. Det är numera vardag. Vi vet ju vem som hälsar på när det väl händer. Det var 2 berättelser om hur våra telefoner kan spela oss ett spratt. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podcasten Paranormalia med mig, Sebastian Krantz.